Nu så ska vi börja på 3:13, Jakobs brev kapitel 3, vers 13. Och det är den andra delen av Jakobs brevet. Och den här andra delen, den handlar om sann och falsk visdom, kan vi säga. Det handlar om att hur vi ska praktisera, hur vi ska förvalta och hur vi ska praktisera eller leva då den kristna tro som vi har tagit emot. Och själva nyckelversen för den här andra delen, det är det tredje kapitlets 15:e vers, där det står om en vishet som kommer, som är av jorden, eller den är jordisk, den är oandlig, ja demonisk. Och den kontrasteras då med det som står i vers 17, med den visheten som kommer ovanifrån. Och så finns det en beskrivning där på den visheten. Det gäller alltså för oss att leva i enlighet med den visdom som kommer ovanifrån. Det är själva grundtanken i det här. Jag vet att vi har talat i samband med första kapitlet i vers 5 till och med 8, så gjorde jag en utvikning om Guds visdom. Så det kan jag inte ta om nu igen. Men i korthet, en kort repetition kan sägas vara den att, och det kommer vi se här igen, att visheten är alltså kopplad till Israels Gud. Allting som inte kommer ifrån Israels Gud, som inte sker i samarbete med Israels Gud, är en visdom som inte är av himlen, så att säga. Så att nyckeln till den gudomliga visdomen, det är att leva i gemenskap och att ta emot instruktionerna eller livet och levande i gemenskap med Israels Gud. Så svart och vitt uttrycker Jakob sig. Och det tror jag nog man kan säga att övriga böcker i Nya Testamentet gör också, även om det kanske formuleras ibland då på lite olika sätt. De här verserna som vi nu har i slutet på tredje kapitlet, verserna 13 till och med, ja, vi får nog gå in en bit i fjärde kapitlet också, till och med vers 6. Alltså 3:13, 4:6. Där kan man se att det är uppbyggt på ett ganska speciellt sätt, eller man ser hur han har tänkt tanken. Det börjar med att han principiellt då talar om vad som är sann och falsk vishet, precis som jag gjorde här nu då i inledningen. Och sedan så visar han i vers 1 till och med 3, alltså på fjärde kapitlet, vad som händer om vi inte bryr oss om den gudomliga visheten, utan vi handlar efter eget förstånd. Och sen i vers 4, 5 och 6 så uppmanar då Jakob oss att handla i enlighet med skriften, eller i enlighet med Guds visdom. Och han citerar här skriften i vers 5, står det. Så det är som en liten predikan, kan man säga. Och det är ju så vi har hanterat det här, eller förstått hela Jakobsbrevet, att det är förmodligen en sammanställning inte bara av flera olika predikningar, utan av hela Jakobs budskap, så att säga. Och det här skulle man ju kunna tänka sig att det här var väl kanske en predikan då, när han beskriver den sanna och den falska visheten, talar om hur det går när vi går efter eget förstånd och så uppmanar oss att handla efter skriften. Det är ju som en, så att säga, en predikan i sig då, va? I tre delar dessutom. Samtidigt som det då är insatt i sitt större sammanhang här i Jakobsbrevet. Men om vi då, nu tror jag att vi läste här, men vi får väl läsa igen nu då, eftersom det är en ny dag idag, så får vi läsa från 3:13. Är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, då ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sån vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Jag tror vi nöjer oss med det så länge. Den sanna visheten, den kommer alltså ifrån Gud. Och den innebär att den vise, människan i fråga, behöver aldrig framhäva sig själv. Därför att den vise litar ju på Gud. Så det ser ni att visdomen är kopplad med tron på Gud. Det är alltså vist att tro på Gud och att överlåta sin sak till Gud. Och om jag gör det, då försvinner behovet av att hävda sig själv. För jag tror ju att Gud sköter om det hela. Också att han sköter om min sak, om man får uttrycka det så. Och det gör att den bibliska visheten och den vishet som vi talar om här nu, som är från ovan, den är närmast synonym med fromhet. Alltså den fromhet som vi läser om i gamla och i nya testamentet är identisk med den här visdomen. Att vara from är alltså att vara vis. Att vara vis är att vara from, leva i gemenskap med Gud. Eller som det uttrycks ofta, att den vise eller den fromme är saktmodig, ödmjuk och mild i hjärtat. Och när man talar då om de stora gudsmännen här i både gamla och nya testamentet, så uttrycks det faktiskt också ofta på det sättet. Jag hade skrivit upp här fjärde Mosebok 12:3 som ett exempel. Och det måste ju vara ett ord om Moses, som ju var den stora gestalten i gamla testamentet. Fjärde Mosebok 12:3. Där står det: Moses var en mycket ödmjuk man, mer än någon människa på jorden. Han var alltså ödmjuk, han var saktmodig, han var mild i hjärtat, han var from, han var underdånig Gud, han var vis i biblisk mening. Där ligger visheten. Du kan se att det sägs på samma sätt om Jesus. Om vi slår upp i Matteus evangeliet, det 11:e kapitlet. Det är det stället där Jesus säger: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vers 28. Och så kommer det i Matteus 11:29: ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För Jesus, han förtröstar på sin himmelske fader. Det är fadern som ser till att allt går väl, att Guds, faderns vilja sker. Och det litar jag på. Alltså har jag inga behov av att hävda mig själv eller att strida för min egen sak eller någonting sånt. Det är vishet, det är fromhet. Det står också i det 23:e kapitlet i Matteus. Nu ska vi se här, det är vers 10 där. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så det är så vi ska förstå det här. Är någon, som det står nu tillbaka i Jakob 3:13, är någon bland er vis och förståndig, då kommer det också att synas i hans liv och leverne. Här står det: då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Och det skulle kunna uppfattas som: jaha, då måste man vara sådan. Och tyvärr så är det väl så att många av oss läser det på det sättet. Men man ska alltså förstå det som så att om man är vis och om man är from och om man har det här milda hjärtat, då syns det i ens gärningar. Det är alltså inte någon sorts lagiskhet eller att man måste uppföra sig på ett visst sätt, utan det är sådan livsstilen blir, helt enkelt. Och just det här uttrycket visa sina gärningar, jag tror att det står, jag har ett annat uttryck här, som är vår goda vandel. Kan det stå så kanske i någon av de andra översättningarna? I alla fall samma, det gör det, ja. I alla fall samma uttryck då, att visa sin goda vandel. Det kanske fångar bättre det hela egentligen än att man ska visa sina gärningar genom ett klokt uppträdande. Alltså visa sin goda vandel. Man ska vara frimodig helt enkelt med det, den livsgemenskap man har med sin Gud. Och det här uttrycket, visa sin goda vandel, det använder Jesus. Så det är nästan som en teknisk term. Också i Matteus evangeliet, kapitel 5, det vill säga i bergspredikan. Där säger Jesus i vers 16, när han talar om oss som världens ljus och jordens salt. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser er goda vandel, så att de ser era goda gärningar. Alltså lev fullt ut. Du ska inte sätta ljuset under skäppan. Du ska inte skämmas för din tro eller för din gemenskap med Gud. Utan lev den spontant. Så att människorna kan se att du har den gemenskapen med Gud. Petrus, som var en av Jesu närmsta lärjungar, han uttrycker sig på samma sätt. Om vi är tillbaka i Jakobs brev, så kommer ju Petrus brevet precis sidan efter här. Första Petrus 2:12. Där använder Petrus då exakt samma uttryck. Uppför er väl bland hedningarna, så att när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar ni gör. Så att de ser er vandel. De här två uttrycken, goda gärningar, att se de goda gärningarna och att visa den goda vandeln, är alltså synonyma. Tes kales anastrofes heter det på grekiska. Det är ett ord som, eller ett uttryck som kalles, det kan betyda inte bara goda vand utan också god, skön, vacker. Alltså det är ett ord som har ett stråk utav estetik, av skönhet i sig. Nu är det visserligen så som vi har läst att det är ett etiskt ord, men det har alltså ett stråf utav estetik. Den goda vanden, den är alltså skön, den är vacker. Den är värd att visa upp. Så beskrivs den här himmelska visheten, den himmelska livsstilen. Man skulle också kunna säga så här, för det här går ju att kanske uttrycka på olika sätt, men eftersom jag själv då är överkänslig just emot lagiskhet och moralism, så skulle man kunna säga så här: det finns bara en som har en genomgod vandel, och det är ju Jesus Kristus själv. Men Jesus Kristus själv är vårat ideal. Så han är vårt ideal och vårt föredöme. Och även om vi inte är lika honom, så har vi ändå del. Hans ljus reflekteras in i våra liv. Och han är vårt föredöme. Vi anpassar oss till honom. Det är våran gemenskap med honom. Så att även om vi inte är fullkomliga, så ska vi ändå vara stolta och glada över att vi är lärjungar. Och att vi ändå har påbörjat den här vandringen som hans lärjungar. Men sen kommer då vers 14. Och den börjar med ett men. Men bär ni på bitter avund. Man skulle också kunna säga så här, att det första, precis som jag uttryckte det, det bygger ju på, eller utgår ju från, våra nära gemenskap med Jesus. Eller som jag har uttryckt det tidigare när jag har återgett här om Jakob, att vi lever i det goda livssammanhanget. Men om man lever i det onda livssammanhanget, ja, då blir ju allting tvärtom. Det är bara det att när jag läser i vers 14 så står det ni. Men bär ni på bitter avund och så vidare. Vem syftar Jakob på då när han skriver ni? Jag kan inte förstå det på annat sätt än att han faktiskt syftar på de här människorna som är kristna och som lever i det goda sammanhanget. Här finns alltså verkligen ett varningens ord. Ett varningens ord som säger att ni är intagna i det goda livssammanhanget. Men om ni inte anpassar er till det, utan ändå väljer att gå så att säga efter eget förstånd, då slår ni in på en farlig väg. För först när jag läste det här och gick igenom det, så tänkte jag att det här var två stycken motsatsförhållandena. För motsatsförhållanden är ju då kristna och icke-kristna. Men så, eftersom det står ni, så fattar jag det som att han faktiskt vänder sig till kristna. Så det kan finnas, även om vi är i det goda livssammanhanget, så kan det alltså finnas en risk att vi bär på bitter avund och stridslystnad i vårt hjärta. Och om det är så, då måste vi passa på oss själva. För då har vi någonting som är, då har vi en farlig kraft i våra liv som vi måste lära oss att hantera, om vi nu inte kan få direkt befrielse från det. Vi kan inte få befrielse från vår köttsliga natur. Men Paulus säger här att då ska han inte skryta och tala emot sanningen. Så det är väl det minsta råd man kan ge sig själv eller andra människor då. Att har man de problemen, så ska man ligga lågt. Det är ingenting att visa upp. Utan då får man arbeta på att antingen bli fri ifrån den typen av sårigheter, av bundenhet och komplex. Eller se till att man åtminstone hanterar det på ett riktigt sätt. För vad du än gör, så blås inte upp dig själv, eller träd inte upp emot den gudomliga visheten. Vi ska läsa färdigt här vad som händer då. Bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. En sån vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja demonisk. När det står avund här i vers 14, bär ni på bitter avund, så heter det på grekiska zelos. Och zelos är ett relativt vanligt ord i Gamla testamentet och används på andra ställen i Nya testamentet, men är i grund ett positivt ord. Så därför så får man försöka förstå det här på ett riktigt sätt, och det tror jag vi kan göra. Nu vet jag inte om vi hinner så långt som till fjärde kapitlet och fjärde versen framförallt, men om man ser det i sitt stora sammanhang så kanske man förstår det här bättre. Avund är ett ord som kan användas zelos till och med om Gud själv. Ni känner igen det uttryckt att Gud är en svartsjuk Gud. Han är en nitälskande Gud. Och det är alltså samma ord. Gud tål inte att man är trolös mot honom. Det var därför som jag antydde här med vad som står i 4:4. Ni trolösa, står det ju där. Gud nitälskar för människorna och vill ha hela ditt hjärta. Med allt vad du är och har vill han sluta till sitt hjärta. Han vill inte att vi ska vara kluvna och är omslutna av andra makter också. Och då används ordet avund, alltså svartsjuk, här i positiv mening. Han vill ha oss helt och fullt, helt och hållet. Vi kan titta i andra Korintierbrevet. Jag tror inte vi slår upp de där ställena i Gamla testamentet. Den som vill göra det kan ju göra det med hjälp av en ordbok eller en uppslagsbok. Så kan man slå upp ett sånt där ord och leta rätt på de andra bibelställena. Andra Korintierbrevet kapitel 9. Där översätts samma ord på ett annat sätt, nämligen med iver. I alla fall den översättningen jag har. Andra Korintierbrevet 9, vers 2. Jag vet hur villiga ni är, börjar Paulus. Och så slutar den versen med: er iver har sporrat de flesta. Alltså er nitälskan, er iver, zelos, står det. Och det får man ju läsa som positivt här. På samma sätt, vi behöver bara vända på bladet i det 11:e kapitlet. Så vädjar då Paulus till de falska apostlarna, eller så han skriver om dem, och så skriver inledaren kapitlet med att skriva: om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida, ja visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Det är så samma ord. Men när vi kommer till Jakobsbrevet, den versen som vi läste här: men bär ni på bitter avund, alltså bär ni på en iver som är förbittrad, då används ordet plötsligt negativt här. Då är det fara och färde. Och här är det möjligt, vi får nog komma tillbaka till det, men det är möjligt att Jakob här har vissa människor i åtanke när han skriver det här: men bär ni på bitter avund. Bitter avund, alltså han har ju förstärkt det så att man ska förstå att det verkligen är negativt. Det är möjligt att han syftar på ett judiskt parti som gick under namnet Zeloterna. Det är alltså, det kommer att ta Zelos, Zeloterna, ivrarna. Ni känner igen Simon Zeloten. Zeloterna var ju ett parti som ivrade för, ja, det var som ett terrorgrupp på sig, eller åtminstone som en gerillarörelse, en underjordisk rörelse med i som var ivriga att göra motstånd mot ockupationsmakten. Och det är möjligt, kanske till och med våga säga troligt, att Jakob hade dem i åtanke när han skriver här: bitter avund. Alltså då skulle det vara så i sådana fall att i den här församlingen, ja, nu skriver han inte flera församlingar, men till de här församlingarna som Jakob nu vänder sig, där finns kristna människor, ja visst, men kristna här är ju inte någon enhetlig grupp, utan det är judekristna och det är hederkristna, och det kan mycket väl vara fariseer eller skriftlärda som är med och som är kristna eller på väg att bli kristna. Det kan vara zeloter som är kristna men som kanske inte är genomkristna, om jag uttrycker så. Alltså, det finns olika schatteringar i det här. Och då skulle det, att det skulle kunna vara på det sättet, kan man förstå när man kommer till fjärde kapitlet. Därför där talas det då igen: varför kommer, varifrån kommer strider och tvister ibland er? Det är ju de kristna skriver till. Så här är alltså kristna, olika schatteringar inom församlingen som strider med varandra. Och som ni ser så står det i andra versen, och det här är ju hemskt, det ska jag komma tillbaka till: ni vill ha men får ingenting, ni dödar och är ivrare. Är zeloter alltså. För man reagerar här, skriver till en kristen församling, och i den här kristna församlingen så dödar de varandra. Då undrar man liksom, ska det verkligen förstås på det här sättet? Var det på det sättet? Det är klart, om det är zeloter, så tänker de i de banorna. För de drog sig inte för att använda våld i motståndsrörelsen mot romerska makten. Men när det är sagt, och jag till och med har öppnat lite grann för att de skulle åtminstone ha namnet om sig att vara kristna, kanske till och med kristna. Jag lämnar det öppet. När det är sagt så är det ju uppenbart att Jakob inte stöder den falangen. Det är ju de man går till rätta med. Vi ska komma tillbaka till det där när vi kommer till fjärde kapitlet och den andra versen. Men jag såg sedan här, för det här är en tolkning, och som ni ser så bygger den här tolkningen på ordet zelos. Bitter avund, ivrare, dödar. Att man lägger ihop, va, så kan man få den här bilden som jag gav er. Och om ni har folkbibeln så finns det en kommentar där till Jakob 4:2. Och då står det så här: ni dödar och är ivrare, och så är det en not där det heter: det vill säga verksamma som zeloter. Dessa ville för egna syften bruka det revolutionära våldets metod. Där står det 2:11. Vi ska se vad han skrivit där då. Ja, just det. Där talar han om kärleksbudet, och så säger han i 2:11: men om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Alltså det skulle kunna finnas samma bakgrund då till att Jakob skriver på det sättet där. Se även noten till Matteus 10:4. Så det betyder att folkbibeln har gett oss den tolkningen. Jag har inte kontrollerat om det står någonting i noten till Bibel 2000. Jag har inte kontrollerat de andra översättningarna heller. Men det är inte alls säkert att de har den vinkling så att säga av de här verserna. Jag är nog böjd att tro att det ligger någonting i det sättet att förstå de här verserna. Även om det inte behöver vara hela sanningen. För det kan finnas flera olika sätt att förstå en och samma vers. Och de behöver inte utesluta varandra. Jag kommer tillbaka till det som sagt i kommentaren till 4.2. I vers 15 då, om vi går vidare här. En sån vishet kommer inte ovanifrån. Utan den är jordisk. Och det hade ju räckt om Jakob hade satt punkt där. Det hade ju varit illa nog om den hade varit jordisk då istället för himmelsk. Men tydligen så vill han stryka under det han säger. Så han förstärker. Den är jordisk. Den är oandlig. Ja, den är demonisk. Så här är vi inne i en ond cirkel. Och du kan jämföra det med vad vi läste i 3:e kapitlet, den 6:e versen. Om den där tungan som är som en eld. Och som sätter en hel värld i brand. Det är samma tänkande som finns när det handlar om den jordiska visheten här i den 15:e versen. Den är i slutänden demonisk. Det finns alltså hög anledning, hög grad, starka skäl till att inte bara se upp med det här. Utan kanske också göra upp med det här. Rensa ut. Och i den utsträckning som personerna i fråga inte känner sig befriade. Att man ligger väldigt lågt, va. För det här är ju ingenting som ska vara förhärskande. Eller synligt i en kristen församling. Och det är förmodligen så att det finns en judisk tolkningstradition som ligger bakom det här sättet att tänka om den här förvärrade ondskan. Och det är det att när det talas om det i syndafallsberättelsen så står det ju då att människan blev så att säga stungen utav det här ormgiftet. Hon blev förgiftad, hon fick den syndiga naturen och det kommer ju sedan, det blir ju synliggjort först i Kain som mördar sin bror Abel. Och sedan så går det vidare. Ja, först i Adams lögn förstås. Och sedan i Kains stridslyssnad. Och de begär och den olydnad som rådde under Noas tid. Och det här brukar man tala om. Guds barn och djävulens barn. Som går som, att säga, som två. Som en röd och en svart tråd genom hela Bibeln. Och du har samma tänkande i Johannesbreven. För det talas det ju just om Guds barn och djävulens barn. Eller Guds säd och djävulens säd. Så det kan vara den traditionen så att säga. Det goda och onda livssammanhanget. Livet i gemenskap med Gud och livet utan Gud. Det kan vara de två stråken så att säga som ligger bakom Jakobs sätt att uttrycka sig här. Det är därför han tar i som han, på det sätt som han gör. Men. Ja, vi måste ta vers 16 också. Där kommer ju så att säga, det mynnar ju ut här i vers 16. Där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Det är liksom kulmen på alltihop där. Men visheten ovanifrån. Och visheten ovanifrån, det är alltså det som Gud skänker oss. Det är ju en gåva från Gud. Det är inte vår egen vishet som vi producerar. Guds vishet, det är hans kärlek till oss och att han sänder Jesus. Och att han löser mänsklighetens syndaproblem. Försonar världen med sig själv. Och tar oss till sina barn fastän vi är syndiga så att säga. Det är Guds vishet. Den visheten, den återlösningsvisheten, den kan också vi få del av. Och det har vi fått del av. För det första så är vi inplacerade i det goda livssammanhanget. Så vi lever i Guds vishet. Men för andra så kan vi också få del av den. anpassa oss till den, lära oss att tänka i enlighet med den. Vi kan be om det. Bristen i vishet, skriver han ju i det första kapitlet, vers 5. Så be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Så det är det vi ska vara upptagna med, och det är det vi ska satsa på att tillgodogöra oss, så att säga. Jag tror att i den här versen, men vers 17, visheten ovanifrån, den är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Det är som en beskrivning. Paulus skriver på samma sätt när han talar om andens frukt. Så det är säkert en tänkt som en beskrivning på den gudomliga visdomen. Men jag anar också att det i de här sätten, fredlig, mild och så vidare, så ligger också lite polemik. Lite polemik emot de här zeloterna och de här andra. För de fanns ju där. Om ni som bär på bitter avund och så vidare. Han polemiserar mot dem. Han säger att den gudomliga visheten är precis tvärt emot vad ni uppträder. Ni åstadkommer ju bara massa oordning här. Det är demoniskt. Och så kontrasterar han då med den här gudomliga visheten. Och det var ett annat bibelställe som jag tänkte på. Jag kan bara citera det. Jag kan bara nämna om det i hastigheten. Det här med att det i de här nybildade kristna församlingarna, så kan man tänka sig att det finns alla möjliga grupperingar av människor. Det är som sagt ingen enhetlig grupp med färdighelgade kristna. Utan här är ju människor som har kommit tro från alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och en del av dem kanske inte ens är kristna, hur konstigt det än låter. Jag tänker på Galaterbrevet. Där skriver nämligen Paulus, han går ju våldsamt till rätta med de som förkunnar ett falskt evangelium. Och han kallar dem i Galaterbrevet 2:9 för falska bröder. Det säger väl någonting. Men det är därför jag också lämnar det öppet. För hur ska vi förstå ett sånt uttryck? Falska bröder, är de bröder eller är de inte bröder? Om man är en falsk broder, är man då en broder? Jag vet, det kan vi ju grunna på. Men jag tror att det finns en öppenhet i det här, alltså, som gör att vi inte ska betrakta varandra, eller kanske inte ens oss själva, eller åtminstone passa på oss själva, så att inte allting bara blir svart och vitt. Här är kristna och där är allting bra, och där är icke-kristna och där är allt eländigt. För det är ju inte verkligheten. Inte i våra församlingar och inte i de som Jakob skriver till heller. Hade det varit så hade han inte behövt skriva det här överhuvudtaget. Och det är ganska skönt, tycker jag. Befriande på sitt sätt att se att de hade bekymmer också i de första kristna församlingarna. Och att vi inte i den meningen skiljer oss ifrån de första kristna församlingarna. Men på samma sätt som Kristus kunde vara förhärskande i den kristna församlingen på den tiden, så kan han ju vara det i våra församlingar också. Och det är någonting som vi ska tro honom om. Nu så står det då om den här visheten. Och här räknas upp en massa saker. Men då skulle jag vilja visa på olika led i den här uppräkningen. Och det första är ju då, precis som det står här, visheten ovanifrån är först och främst ren. Där har du, så att säga, där sammanfattas på något sätt alltihopa. Ren, eller han skulle också kunna skrivit ett annat uttryck, helig. Ren, helig, avskild, gudomlig, eller vad man nu ska uttrycka det, va. Den visheten är först och främst ren. Den är först och främst helig. Den är först och främst Guds närvaro. För det är bara han som är helig i våra hjärtan, i våra liv. Det är en människa, alltså en vis människa här, en from människa, som jag sa. Det är alltså en människa som har ett rent hjärta, ett heligt hjärta. Jag hade skrivit i mina egna anteckningar att det gäller att inte bara tjäna Gud utan att göra med rätt hjärta. men så rättade jag mig själv. För jag har ju sagt så många gånger, och jag menar verkligen det, vi är intagna i det goda livssammanhanget. I våra hjärtan så finns både det som är gott och det som är ont. Vi är bärare av den kötsliga naturen som innehåller den här bittra avunden och allting. Men att tjäna honom med ett rent hjärta, eller med, på ett rätt hjärta, det är att tjäna honom med hela sitt hjärta. Alltså man måste ta med all sin otillräcklighet också. Men när det är sagt, så kvarstår ju då det faktum att vi faktiskt är helt inriktade på att vara Jesu Kristi lärjungar. Och det uppfattade jag för några år sedan, eller många år tillbaka, som ett krav som var nästan ouppnåeligt. Idag så ser jag det som ett minimikrav. Därför att en kristen människa är ju intagen i Kristus, och en kristlig lärjunge ska ju vara det helt med hela sitt hjärta, med hela sin vilja. Det är ju ett minimikrav. Sen att vi är ofullkomliga, otillräckliga, det är en annan sak. Men som Jakob skriver i första kapitlet, den som är kluven i sitt hjärta kan inte räkna med något gott. Och då tänker jag så här, ja, men kan jag verkligen vara så överlåten? Kan jag verkligen vara så helhjärtad? Kan jag verkligen komma till Gud på det sättet? Ja visst, det är det enda sättet du kan komma på. Vi talar om det, att vi har gett våra liv till Gud. Ja, just det. Men tänk efter vad det betyder då. Så precis som våra föräldrar och farföräldrar och morföräldrar har talat om det, att vara leva helt för Gud, så är det ju. Det var inte att de var överspända. Det var ett grundläggande faktum när man har gett sitt liv till Gud. Och det tror jag man måste ha med sig. Först och främst ren, helig, rättfärdig. Inte i sig själv, men delaktig i Guds stora gränslösa kärlek och helighet. Vi är indragna i det och vi har bejakat det. Även om vi inte är fullkomliga. Så det är nog själva nyckeln till den här uppräkningen som kommer i vers 17 och så vidare. Först och främst ren. Sedan fredlig står det här. Sedan fredlig, mild, foglig. Och det här är ju då kontrasterna emot de som låter den bittra avunden och självhävdelsen och stridigheterna vara förhärskande. Den vishet som Gud ger, det liv som Gud ger, det är alltså motsatsen. Fredlig, mild, foglig. Och det växer ju fram så att säga ur den gemenskap vi har med Gud. Så det är ju inte en prestation. Det är ju inte moraliska talanger som vi visar upp här. Det är ju ett resultat av att vårt hjärta är förenat med Guds hjärta. Och de där tre orden, fredlig eller frid, mild och foglig, de tre orden, den trojkan, bildar ett sorts mönster som vi känner igen. För de orden är det väl Paulus använder när han talar om andens frukt. De orden används tillsammans när det talas om den lidande tjänaren och den lidande tjänarens sinnelag. De följs åt så att säga. Och det är de orden som leder till shalom, harmoni, ordning, friden så att säga. Sen då när Jakob har beskrivit det rena hjärtat och beskrivit den här trojkan som växer fram, så går han över då till vishetens resultat. Hur det blir synligt. Det blir synligt i barmhärtighetsgärningar och goda frukter, står det i min översättning. Där tror jag att det kan stå goda gärningar i någon annan översättning. Och då är det nog så att det är goda gärningar som Jakob syftar på. Så man alltså översatt det precis så som Jakob menar. Men den ordagranna översättningen är frukter. För det grekiska ordet är frukter. Och här ser vi alltså hur hos Jakob, och för all del hos de andra också, frukter och gärningar är, det är så att säga två ord för samma sak. Vi talar om diakonins gärningar, men de är ju ett resultat, de är en frukt utav det liv som vi är delaktiga av. Och om det inte är det, då är det ju egengärningar så att säga. Då är de ju ingenting värda. Utan det är just det här gudomliga närvaron och det gudomliga livet som blir synligt i gärningar. Frukterna växer fram som ett resultat utav den gemenskap som vi har med honom. Och att det står översatt med frukter här tycker jag är bra då. Dels för att då har man avgränsat sig mot gärningsläran eller mot lagiskheten. Men det ger ju också en bakgrundsförståelse till vers 18. Som ju inte är så enkel att förstå annars. Vi ska komma till den alldeles strax. Så det betyder alltså att det nya livet, gemenskapen med Gud, producerar frukt. Och det är så vi ska förstå också när Paulus talar om andens frukt. Det är inte så att man ska avstå från de kötsliga gärningarna och istället så ska man anstränga sig för att göra andens frukter. Då har man ju missförstått det hela. Därför att andens frukt, det står inte frukter förresten, andens frukt. Det resultatet av gemenskapen med Gud i anden är, och så räknas det upp då alla de här nyanserna utav en och samma frukt så att säga. Resultatet är vishet, mildhet, foglighet. Men det första, och det ska vi också säga, nu blir jag riktigt evangelisk. Det första frukten, det är ju faktiskt att ta emot ifrån Gud. Det är ju det första resultatet. Och då finns det en vers i Matteus evangeliets 21 kapitel. Matteus och Jakob hör ju nära samman som vi har förstått. Matteus 21, vers 43. Det är när Jesus har undervisat om liknelsen om vingårdsmännen och så de här som slår ihjäl sonen som skickas till vingården. Det börjar i vers 33 och så kommer det då i vers 43. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Ges åt Guds rike ska ges åt er så att ni bär dess frukt. Alltså resultatet utav allt det som Jesus har gjort ska ges åt oss. Han sår in det hos oss. Och den första frukten, det är ju första resultatet, är att vi tar emot detta. Det ges åt oss, vi tar emot det. Vi tar emot det. Och när vi tar emot det så kommer det tillbaka som frukt. Så här har vi den goda cirkeln. Men det börjar alltså inte med att det börjar med att Gud ger till oss och sedan växer det fram. Och det ska vi se på i vers 18 också. Jag ska bara kommentera det där med opartisk och uppriktig. Avslutningen på vers 17. Guds vishet är Guds vishet. Alltså Gud är sådan. Han tar inte hänsyn till människor. Han ger inte vishet till vissa och låter bli att ge den till andra. Utan Gud ger det här till alla människor. För det är så att säga, det är inte någonting som Gud distribuerar som är separat från honom själv. Alltså som en gåva eller som en frukt. Utan det är ju, Gud är vishet. Han ger sig själv, han ger vishet till oss. För han ger sig själv till oss. Han sår in sitt eget liv i våra liv eller ibland oss. Och det gör han utan hänsyn till person. Det talade vi om i Jakobs första kapitel där i slutet. Att man ska inte ta hänsyn till person. Och det är precis vad som står här om den här gudomliga visheten. Den är opartisk och den är uppriktig. Den är opartisk, den tar inte mutor. Den bryr sig inte om ifall någon är ond och någon är god. Utan den är gränslös i sitt utgivande. Och på samma sätt ska ju du och jag vara mot människor runt omkring oss. Vi ska vara frikostiga, gränslösa. När det gäller att förmedla Guds liv, Guds evangelium. Och sen är det då den här vers 18 som jag tror är översatt på lite olika sätt. Man kanske skulle ha med och jämföra de olika översättningarna. Men nu har jag folkbibeln och där står det: rättfärdighetens frukt sås i frid. Men det står inte vem det är som sår den. Men jag tror att man ska förstå den som så att rättfärdighetens frukt, den sår Gud. Gud sår rättfärdigheten i frid in i ditt och mitt liv. Och den ges åt dem som skapar frid. Vi är fridstiftare. Och sen så växer det fram som en frukt ur våra liv, ur vår gemenskap. Alltså som en god cirkel. Nu skulle det här, om man bara håller sig till det språkliga, kunna förstås som att det är vi människor som sår rättfärdigheten genom att ge den vidare till andra människor. Eller att den kommer utifrån oss. Men då kvarstår ju det faktum som jag sa, att vi måste ju först ha tagit emot den för att kunna ge den vidare. Så det jag säger, det är återigen den här goda cirkeln. Om det, kan man säga förresten om man har en cirkel var den börjar eller slutar? Det kan man ju inte göra. Den börjar ju överallt eller var som helst och slutar överallt och var som helst. Och det är nog så vi ska förstå det här också. Det är på samma sätt när det talas om andens frukt, som jag nämnde där i Galaterbrevet 5. Andens frukt är och så vidare. Men det står inte att det är Guds ande. Fast en del översättningar har då Guds ande med stort A. Stort A för att markera att det är Guds ande. Men Bibel 2000 har litet A. För man menar att andens frukt är alltså resultatet av min gemenskap med Gud. Det är min ande som bär de här frukterna. Ja, vilket ska det vara nu då? Ja, det spelar ju ingen roll. Därför att Guds ande och min ande är ju förenade med varandra. Vi lever ju i den heliga ande. Du kan alltså inte urskilja eller särskilja om det är din ande eller om det är Guds ande. Jag brukar tänka på bilden utav... Jag tänker på att vi ska bli fyllda med anden. Om du har ett glas och så har du då lite vatten, en tredjedel, hälften vatten där. Och det här vattnet står då för din ande. Glaset är du och det är din ande. Och sen så har vi då en stor, jättestor tillbringare som är Gud och som är full med vatten och det är Guds ande. Om då Gud fyller oss med sin ande, det vattnet hälls i våra glas, så blandas ju de här två vattnen så att säga. Så det går ju inte att särskilja. Vi är förenade i en ande. Och så skriver Paulus också. Jag slog upp det bibelstället. Första Korintherbrevet 6:7. Första Korintherbrevet 6:7. Det 6:17 ska det vara, ska jag säga. 6:17 är det, ja. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Så därför en sån där vers som Jakob 3:18, den blir alltså dubbeltydig om man tycker hur ska vi förstå det här, men det går in i vartannat. Och så tänkte de och så kunde man tydligen uttrycka sig i skrift också. Då så har vi avsnittet sen där vi går vidare, kapitel 4, vers 1-3. Och här talas då om följderna utav den jordiska visheten, eller den oandliga, den demoniska. Och här står ju då, jag påminner om det, varifrån kommer strider och tvister bland er. Det verkar alltså som att det åtminstone... Om du inte vill uttrycka det som att det är bland de kristna, därför att du har så höga ideal för de kristna, så tänk åtminstone i det kristna sammanhanget. För här finns alltså en blandning, en mix av människor. Och i denna blandning så förekommer strider och tvistigheter. Och så skriver han, kommer inte de från begären som för krig i era lemmar? Det har han talat om i första kapitlet. Då läste vi om det att ingen som frästas ska säga att det är Gud som frästar. Utan var en som frästas, 1:14. dras och lockas av sitt eget begär, när så begäret blir havande och så vidare. Och vi har sagt det att den judiska förståelsen utav hjärtat är att det finns både gott och ont. Det finns alltså en begärelse hos oss som kan vara en begärelse efter Guds evangelium, men det kan också vara en begärelse som är perverterad och som vänder åt annat håll. Så det finns de här begären hos oss. Det ligger i detta att vara människa. Och därför så tror jag att det han talar om här, det är alltså den köttsliga naturen. Och det han varnar för här, det är att den köttsliga naturen ska få sista ordet ibland oss. Och det är ju inte Guds vishet. Och jag tror att man kan stryka under genom att säga, för att det står att de här begären för krig i era lemmar. Paulus talar på samma sätt. Paulus, och i det här fallet då Jakob, tvivlar inte en sekund på att vi är i goda livssammanhanget, att vi lever utav anden, att vi bär rättfärdighetens frukt i frid och så vidare. Det är själva utgångspunkten. Men det finns också en medvetenhet om den köttsliga naturen, att om den inte hålls på plats, och är det så att vi börjar anpassa oss till den eller till varandras köttsliga natur, då kommer vi erfara en strid, alltså krig. Och den här köttsliga naturen ligger i ett ständigt uppror, i det här fallet då, emot oss själva. Vi vill ju följa Gud av hela vårt hjärta, men det finns ett uppror hos oss som verkar emot oss. Och det upproret ska vi vara medvetna om, och det ska vi hålla på plats. Han utvecklar inte mer än så. Men det handlar alltså om hela Jakobsbrevet, om att vi ska anpassa oss till Guds vishet. Vi ska tänka som Gud, vi ska handla som Gud, vi ska ha honom som föredöme, vi ska tala så som Gud vill att vi ska tala och så vidare. En anpassning till det gudomliga, inte till det falla. Jag tror att det är precis som Martin Luther sa på sin tid, för han brottades ju mycket med det här, och han sa det att det finns bara ett botemedel emot den köttsliga naturen. För han kämpade ju mot synden och kämpade mot alltihopa. Det finns bara ett botemedel, evangelium, sa han. Det är bara evangelium. Man kan alltså inte med självdisciplin eller tillägna sig någon sorts mänsklig visdom eller någonting besegra sig själv. Bara evangelium. Och evangelium, då är det ju så att säga både kors och uppståndelse, va, som matas in i våra liv hela tiden. Och det tror jag att han har alldeles rätt i. Sen så kommer det då en uppräkning här då på vad som förekommer ibland om. Och det kan ju verka chockerande. Här räknas upp 4 stycken led. 1. Ni vill ha men får inget. 2. Ni dödar, är ivrare, men kan inte vinna något. 3. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. 4. Ni ber, men ni får inget. Alltså här dödar man, kämpar, strider, ber, men man får ingenting. Och då, om vi tar det här en sak i taget, så tyvärr så hinner jag nog inte gå igenom det här, så jag försöker hålla tiden här samtidigt. Men om vi börjar åtminstone på det här, det första då, ni vill ha men uppnår ingenting, så är det ju ett enkelt faktum att när det gäller Guds rike så kan vi inte ta oss någonting. Ingen av oss kan ju ta oss någonting. Vi kan inte ta någonting i Guds rike, eftersom allting är en gåva till oss ifrån Gud. Jesus säger det. Johannes döparen säger det väl också. Att vi inte kan ta något från himmelen. Och om vi inte kan göra det, varför då låta begären efter att ta någonting, varför låta det styra för, om vi ännu inte kan uppnå målet? Alltså det är meningslöst att låta sig styras av sina begär när man ska vandra i anden och vandra i Guds rike. Eller att ta i bönen, om jag får uttrycka det så. Det hjälper ju ingenting. Man kan fasta och späka sig. Det är många kristna traditioner där det har varit ett ideal, men det hjälper ju inte. Utan allting som sker i Guds rike, det är det som Gud gör i sitt rike. Han är den som regerar. Han kan ge till oss, han kan verka genom oss, han kan svara på bön. Men det är han som är orsaken till allt det som sker. Inte våra egna begär. Så vi är ganska nollade, alltså vi kan inte gå framåt någonting. Jag tycker inte alls det är hemskt, jag tycker det är underbart. Då slipper man anstränga sig. Det är ett evangelium bara det. Alltså det är viktigt att förstå att när Jakob skriver det här, så på samma sätt som när Paulus skriver i de här ordalagen, att han inte moraliserar. Utan det är helt enkelt det att Jakob inser att vi kan ju ändå inte ta oss någonting. Det är sanningen bakom de här stränga förmaningarna. Inte det att nu måste vi vara duktiga, eller nu måste du skärpa dig, eller nu måste du göra på det eller det sättet. Han tänker inte i de banorna alls. Han bara tänker sig så att om du lever efter den kötsliga naturen så får du ingenting. Och det är ju tråkigt. Alltså säger han, jobba inte på det sättet. Och jag tror att det är extra viktigt att han skriver det här. Därför att de här epiteten att ivra och kämpa och strida och vara stark i sig själv, det var ju ideal i den grekiska världen. Stoikerna och epikurierna och andra livsfilosofer, de satte ju en ära i det. De såg ju till och med svaghet som, eller säga mildhet och foglighet och frid som svagheter. Man hade ju ett förakt för den typen utav hållning. Och därför så kanske det är extra viktigt att Jakob lyfter fram det här. Att den här mildheten, alltså inte mildheten i sig, utan egentligen detta att jag förtröstar på att Gud är den som verkar. Han strider för mig. Det är det som är avgörande. Och om han strider för mig, då behöver inte jag strida i egen kraft. Så det är väl egentligen den första anklagelsen. För man kan ju läsa det här som fyra stycken anklagelser som Jakob ger till sina åhörare eller till sina läsare. Men då har vi klarat av den första anklagelsen, och vi har talat, kan man säga, fast vi får ta upp det igen då nästa tisdag, om den andra anklagelsen, om att de dödar, att de är ivrare. Det kan vara de här seloterna han åsyftar, men det kan också vara, man kan också förstå det på åtminstone två andra sätt. Men det får vi som sagt ta nästa gång, och så ska vi göra färdigt till och med vers 6 nästa gång. Jag lovar.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobs brevet. Vi hörde del nummer 13. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF, och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat till Bibeltimman från Värnamo församlings närradio. Det var både producent och tekniker. Ha en skön och välsignad vecka. Här vill jag förbli. Välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Du kan lyssna till det i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del nummer 13.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen.